Idag är det ju första söndagen i fastan. Ni som räknar kalendrar vet ju lite om de här benämningarna. Och fastan är ju på något sätt en förberedelseperiod inför påsken, som ju är en av de stora centrala högtiderna i kristen tro och i församlingars liv, med korset och graven och uppståndelsen. Men jag ska idag stanna inför en liten annan typ av förberedelsetid, men som nog egentligen också småningom riktar sig fram mot påsken och det som hände då. Evangelisten Matteus berättar i början av sitt evangelium om Johannes döparen och hur Jesus kommer till Johannes och låter döpa sig. Himlen öppnas, andens duva kommer och en röst som bekräftar Guds son finns ju där. Och det är början på det som kommer att bli Jesu mer offentliga verksamhet. Och efter att han har varit hos Johannes så förs Jesus av anden ut i öknen för också då en förberedelsetid. Och jag ska läsa ett avsnitt ifrån Matteus evangeliet. Det är kapitel 4 i början. Det som då händer. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår av Guds mun. Sen tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högt uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Och nu tog djävulen honom med sig uppe på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Ni som är förtrogna med bibelberättelser vet att det är med 40 dagar och 40 kommer igen lite nu och då. Och det är inte alldeles oväntat att Jesus fördes ut i öknen och fastade i 40 dagar. Och då skriver Matteus lite självklart, då blev han hungrig. Ja, att fasta betyder att avstå från någonting som man behöver, något som man brukar, för att nå till någonting annat. Och saknaden av det man avstår ifrån, det märks ju i så fall. Och Jesus blev ju hungrig. Och då kom frestaren med den enkla lösningen att om du är den du säger dig vara, då är det ju bara att du gör bröd av de här stenarna. Visa din makt och tillfredsställ din hunger. Ja, så kunde det vara. Som om Jesu fasta berodde på brist på bröd. Och som att det viktiga i livet var bröd och mat. Och Jesus svarar med en text som hör ihop med Israels barns ökenvandring. Det som citeras då här är det som då finns med som den stora berättelsen i den judiska traditionen om hur Gud gav manna att äta. Men inte bara det, Gud gav också allt annat som han sa till sitt folk då. Där ordet fick verka på olika sätt. Mat, ja visst behövdes det mat och det kom mat. Men det behövdes också mycket annat. Och det kom mycket annat. Och då påminns vi, tycker jag, att om vi ska leva i Guds efterföljd, i kärlek till honom och till varandra och till den omgivning vi har, så behöver vi bröd. Förvisso behöver vi bröd. Men vi behöver också, och egentligen lika mycket, annat som utgår av Guds mun. Det som vi tar som Guds nåd och Guds gåva till oss på olika sätt. Och vi hörde i inledningen då, hela skapelsen är ju ett uttryck för Guds ord. Som vi gläds åt, som vi har nytta av tycker vi, och som på olika sätt berikar ett liv. Och i kristen tradition har ju det här med fastan uttrycks på ganska olika sätt. Man har använt det på en rad olika sätt, men det blir ändå att på något vis markera de behov man har. Utöver det som man redan har, som man kan avstå ifrån, så kan man då fokuseras på det som man ytterligare behöver. Allt som utgår av Guds, från Guds mun, behöver vi. Och frestarens andra attack på Jesus var att ta honom till helgedomen. Där skulle Jesus kunna visa på miraklet att kasta sig från muren och ha löftet att änglarna ska då fånga upp så att han inte skadar sig. Och då svarar Jesus att man ska inte sätta Gud på prov. Och det är också en fras som hör ihop med Israels vandring i öknen. Och Mose och klippan och slå på vatten och mycket sådant. Där Jesus sa att man ska inte sätta Gud på prov. Och jag uppfattade så här. Att frestelsen var ju uppenbarligen att inte ens på en helig plats i templet ska mirakler komma som en uppvisning. Jag kan ramla och inte skada mig. Titta bara. Och det var inte Jesus med på. Och inte ens att det skulle kunna vara en uppvisning av gudomlig makt. Och när vi tänker på när det berättas om det Jesus gjorde när han småningom vandrade omkring, så gjorde han ju under. Och påfallande ofta uttrycks det så här: han gjorde under och tecken. Det vill säga, undret var ett uttryck för, ett tecken på någonting som ska komma i mer fullbordan sedan. Som om att man nu och då får en glimt av ett stort rike som finns och väntar oss. Jesus uppväckte några från döden. Märkligt. Han uppväckte inte alla från döden. De han uppväckte dog så småningom sitt biologiska liv ändå. Men det gav en glimt om det kommande riket där Jesus har besegrat döden. Där döden inte är slutpunkten, utan där det uttrycks att Guds rike tar över i sin fullhet. Och när vi ser glimtar av under, ibland hos våra barnbarn, ibland på annat sätt, så tänker vi, ja, Guds makt finns ju där, och att det kom i sin fullhet. Inte som uppvisning av vad som kan hända när Gud är ofärde, utan med en avsikt att visa på en del av ett sammanhang som finns. Änglarna kunde ju skydda när Jesus kastade sig ner, uppenbarligen. Och vi talar ju nu och då om änglavakt, när vi på något lite oväntat sätt undkommer olyckor och skador och trafikolyckor, kanske man tänker på. Man hade änglavakt när det gick bra. Jag har lite bekymmer med det där med änglavakt. Nu och då händer olyckor där det inte går bra. Som om änglavakten då inte fanns där. Jag förstår inte mycket ibland. Och då tänker jag, min kunskap är ett styckverk. Och sen tror jag verkligen att Gud gör mirakel och gör under. Inte på ett sätt som ska vara en uppvisning. Och kanske inte alltid, eller inte kanske, utan inte alltid ens när jag ber och tycker att här kan Gud visa sin makt och göra ett under. Det är inte alltid det blir som jag tänker mig. Ändå tror jag att Gud är den store undergöraren. Vi får glimtar av det. Ja, och jag ser fram emot den tid när Guds rike kommer i sin fullhet. Då allting blommar ut helt och hållet. Sen, utan att bli polemisk, så kan man ju ha olika tankar omkring mirakelannonseringar om vad som ska hända här och där. Och när Jesus inte ens på templet ville låta miraklet hända där, på den heligaste platsen som man hade, så ger det mig en tanke, tycker jag. Inte att ta bort mirakel, men att det har annat än en uppvisningskaraktär. Nå, den sista frestelsen som Jesus mötte här nu var att komma upp på ett högt berg och skåda ut och i andan om då ändå se alla riken och all dess härlighet. Ja, detta kan du få om du tillber mig, säger frestaren. Och det är väl ett löfte att fundera på allt, makten och härligheten. Jesus svarar som hela tiden här, med att hänvisa till skrifterna och till gamla förbundet och mycket då förknippat med uttåget i Egypten, från fångenskap till det förlovade landet. Och när de träder in i förlovade landet, Israels barn, så får de tilltalet detta att Herren din Gud ska du tillbe och dyrka. Och Jesus tycker det är lämpligt att avvisa frestarens erbjudande, när det samtidigt var förknippat med att jag ska följa och tillbe och leva efter någon ond makt. Och här tror jag att frestelsen i vår tid finns med tydligt. Makten och härligheten är en kraftfull lockelse. Och som vi inte kallar det att det är djävulen som erbjuder oss det, så är makt och härlighet något som människor längtar efter. Och jag tycker ju att maktönskan är väl det som uttrycks på de allra flesta av de förfärade krig och elände som vi har skådat under historiens gång. Där olika maktkamper ger sitt uttryck i att jag vill ha och kunna bestämma. Det är där människor får lida. Och än idag så upprörs man ju sitt innersta när man ser följderna av de olika maktkamper som finns i områden i vår värld. Och så tänker jag att i mitt dagliga liv kanske möjligen frestelsen om härligheten är lite större än om makten. Härligheten att ha mycket bra och härliga saker och grejer. Jag lockas och erbjuds av reklam en mängd olika saker och tjänster. Och det verkar ju som om både Black Friday och möjligen White Christmas består i att handla och köpa sig lyckan på olika sätt. Inriktningen är att man ska skaffa sig mer. Inte för att vi kanske behöver det, utan snarare för att vi tror att vi behöver det. Är det det som kallas för dyrkan? Och nu i höstas så hörde jag på radion där man befarade en kommande konjunkturnedgång. Vi har haft en lång period av högkonjunktur och då såg man avmattning på väg, och det är ju bekymmersamt. Och då framställdes en del av lösningen till att då skulle hushållen hålla uppe konsumtionen. Det vill säga köpa varor och tjänster, inte för att man behövde det, utan för att hålla hjulen igång. Att köpa och förbruka och då behöva mera. Och då tänkte jag i min enfald att man behöver kanske inte ens vara planhushållningsmarxist för att tycka att det är en egendomlig väg. När Jesus blir frestad avhåller han sig från mat. Vi kan säkert fasta och avhålla oss från mat. Och troligen borde vi också kunna avhålla oss från mycket annat också. För att en period koncentrera oss på vad är det som är viktigt. Vad som är viktigare. Inte att mat är oviktigt eller att annat är oviktigt. Men att det finns sånt som kanske är ännu viktigare i vissa situationer. Och att då ge sig tid till det. Och kanske också då visa vem vi dyrkar. Så småningom samlar ju Jesus lärjungar och de får följa honom och lära sig och vara med om mycket på olika sätt. Och efter en tid så är det ju så att Jesus skickar ut ett antal, två och två, till olika byar och platser för att förbereda sitt eget besök där. Och då kommer man tillbaka till Jesus och är upprymd och vad de har rätt med om och kunnat utföra kraftgärningar, och till och med de onda andarna lyder oss, säger de med liksom jubel i rösten, låter det som. Och då säger Jesus, vad bra, vad intressant. Nej, han säger, glädjer inte i första hand åt att andarna är er lydiga, utan gläd er åt att era namn är skrivna i himlen, i livets bok. Och för mig blir det där då en tanke om att det viktiga är att nå fram till gemenskap med Gud, det vill säga livets bok som det uttrycks för, att finnas med där. Och så kan under och tecken och mirakel och andeutdrivning och sånt vara olika medel, ja. Men det viktiga, det vill säga, Jesus säger, gläd er åt att ni har möjlighet att få era namn skrivna i himlen. Så sätter det perspektiv åt mycket av annat vi har i livet. Och vi har naturligtvis olika erfarenheter nu av trons väg, av frestelser, av framgång, av motgång och medgång, av besvikelse och glädje. Och i allt det där så uppmanar Jesus oss då att glädjas över det mycket grundläggande. Du har möjlighet att få ha ditt namn skrivet i livets bok. Jag har möjlighet att få vara uppskriven i livets bok. Vad betyder en del annat då? Om den grundläggande glädjen får finnas i mitt liv. Att få del i ett rike som består också när allt annat försvinner. Och ett rike som inte ens tar slut i döden. Döden har ingen makt. Då är Guds rike i sin fullkomlighet. Jag längtar dit. Amen.